händer i drömmar, det säger någonting om vad vi tänker på och vad som är viktigt när vi vaknar. Men som vi kanske inte riktigt har uppmärksamhet på då.
Ja, så att drömmarna kan göras mer uppmärksamma.
Ja.
Mm. Och det kan vara bra att veta.
Ja, de kan ha ett viktigt budskap.
Men är det rätt sätt att förhålla sig till sina drömmar att man ska försöka ha glädje av dem?
Det tycker jag man kan ha. Men det behövs inte.
Nej, man får välja själv.
Ja.
Så roligt att prata med dig, Pontus. Vi ses snart igen.
Det gör vi. Tack.
Gäst var Pontus Wasling, hjärnforskare och läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Producent var Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.
Sveriges Radio P1 lyssnar du till. Klockan är 3.
Det blir nyheter från Ekot. Gårdagens demonstration i Stockholm mot kriget i Gaza lockade betydligt fler deltagare än vad såväl arrangören som polisen hade räknat med. Enligt arrangören kom det över 30 000 demonstranter. Man hade väntat sig som mest 10 000. Polisen hade också räknat med färre demonstranter och fick kalla in extra patruller från andra delar av Stockholm. Enligt polisen kan arrangörens uppgift om 30 000 deltagare mycket väl stämma, skriver TT. Israel kommer inte låta organisationen Freedom Flotillas fartyg som seglar mot Gaza att nå fram dit. Det här säger Israels försvarsminister. Han säger även att man gett instruktioner till militären om att fartyget ska stoppas. Ombord på fartyget ska det finnas nödhjälp och ett antal aktivister, bland dem Greta Thunberg. Den sedan tidigare aviserade utväxlingen av krigsfångar mellan Ryssland och Ukraina kommer att inledas nästa vecka enligt Ukraina. Beskedet kommer sedan länderna anklagat varann för att inte leva upp till den överenskommelse som nåddes vid mötet i Istanbul nyligen. Överenskommelsen innebär att man ska utväxla alla soldater som är allvarligt skadade, samtliga soldater mellan 18 och 25 år samt kvarlevor efter 6 000 stupade soldater från vardera landet. Ett av Sverigedemokraternas toppnamn, kommunalrådet i Göteborg, Jörgen Fågelklo, hävdar att människan inte har orsakat klimatförändringarna, rapporterar GP. Fågelklo ska vid ett möte i stadsbyggnadsnämnden ha sagt att klimatet ändras men att människan inte haft någon inverkan på det. Fågelklos inställning strider mot både Sverigedemokraternas principprogram och forskningen. Olyckan igår när en flicka föll ur en åkattraktion i Gustavsberg utanför Stockholm berodde på handhavande fel, uppger det ansvariga företaget. En anställd ska av misstag ha kommit åt en bromsspak. Vid olyckan föll en flicka som är yngre än 10 år ur karusellen, men fallet var lågt och flickan var vaken och talbar när hon fördes till sjukhus. I kväll och i natt blir det skurar på många håll, men längst upp i norr klarnar det upp. Imorgon får Götaland blåsigt, en del sol men också enstaka skurar och 14-18 grader. Svealand regnskurar på många håll, 15-18 grader. Södra Norrland halvklart till mulet med skurar, 10-15 grader. Norra Norrland en del sol, men moln och skurar brer under dagen ut sig, 15-20 grader. Per Edberg med Ekonyheterna.
P1, Sveriges Radio.
Den 4 februari i år var en svart dag i Sverige. En dag som många av oss kanske ännu inte fullt ut haft förmåga att riktigt ta in och förstå. Trots det här väcktes omedelbart ett omfattande engagemang för kärlek, värme och gemenskap. Och bland en del fanns en tidig längtan att försöka återta det som blivit raserat.
P1 Dokumentär.
Här är den sången som jag har plinkat när jag har suttit själv och bara inte gjort så mycket. Det var liksom inte tänkt att någon skulle höra, men ja, nu kommer det.
Idag klockan 12.33 så inkom larm till polis och SOS med anledning av en förmodad skottlossning på en skola.
Här är mitt klassrum, där jag var.
Oh my god, det var skjutning, folk gråter! Oh my god, det är skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här. När jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då finns ju inte det här en liten stund.
Ett tiotal personer dödades idag i en skolskjutning i Örebro i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen i svensk historia.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska. En dokumentär av Åsa Furuhagen.
Här är ju den vanliga gångvägen. Så jag brukar snedda över skolgården här.
Örebro, 2025.
Oftast kraftigt försenad med raska steg.
Emma är lärare i svenska för invandrare. Hennes elever är vuxna och många kan varken läsa eller skriva när de kliver in i Emmas klassrum.
Jag jobbar ju nu med elever med kort eller ingen skolbakgrund. Och det här är deras första möte ofta med skolan. Det är ett lätt läraruppdrag för att det finns så mycket att hugga tag i. Det är så lätt att hitta deras behov och att bara jobba emot, att bygga språk, att bygga nya förmågor ihop. Man växer ju tillsammans med de här eleverna.
I nästan 10 år har Emma jobbat på Campus Risbergska. Det är en stor komvuxskola med 2500 elever.
I ån där nere.
Ja.
Svartån.
Ja. Det är ju liksom en... Det här ligger ju lite off. Men det är ju en av de fina fördelarna här. Att man, när man behöver ta några djupa andetag utanför jobbet, så ligger det väldigt nära att bara kliva ut. Nära till sinnesfrid om man har stressigare dagar.
Hon säger att det är en plats för framtidsdrömmar.
Rakt fram här så är den entrén där jag brukar gå in. Och här ser vi nu liksom rakt igenom skolan. Det är en lång korridor där som löper rakt igenom.
Och så blir det den 4 februari.
Där jag ju vet att det är personer som har blivit skjutna eller tror. Ja, det var ju en alldeles helt vanlig dag. Vi skulle börja våra lektioner. Och jag går in i klassrummet och jag ser några elever som sitter där som har hamnat i fel sal. Så jag ska gå över till min kollega och fråga ifall jag ska skicka över dem. Och då hör jag den första smällen. Och jag hoppar till. Men jag tänker att... Undrar om det var ett skott? Nej, det var inte ett skott. Så där låter inte ett skott. Och sen, kort senare, kom det en till.
En man har tagit sig in på Risbergska. Han har med sig ett gitarrfodral med flera tunga vapen och mycket ammunition. Så börjar han skjuta.
Och då tar jag med mig mina elever som är närmast. Jag säger, nu går ni in här, vi går in här. Och jag får med mig några som liksom vill dra iväg, men jag drar in någon och säger, nu går vi in här. Och så låser jag dörren. Och då har jag en kollega som inte skulle vara där bakom mig som säger, Emma, jag är här. Som hade gått in i rummet när hon hörde smällen. Så vi var 2 lärare och 14 elever i det rummet.
Nu minns jag inte meddelandet ordagrant, men det var någonting stil med att det är skottlossning men hon är inrymd i klassrummet. Det var liksom det första kontakten jag fick.
Johannes, Emmas sambo, får ett sms.
Det var svårt att veta vad jag skulle göra riktigt. Om jag skulle åka hem eller om jag skulle avvakta. Ett tag tänkte jag att jag skulle åka ut till Risbergska, men det förstod jag ju snabbt att det var ju meningslöst med tanke på att det var ju en omöjlig plats att komma fram till eller besöka vid den tidpunkten.
I flera timmar sitter Emma och hennes elever i klassrummet. Det ringer i elevernas mobiler. Det är deras barn som måste få veta om föräldrarna är i säkerhet.
Om vi sitter här inne och instängda nu så är sannolikheten att vi klarar oss ganska stor. Sen gick ju brandlarmet och jag tänkte vi ska inte gå ut. Vi ska stanna här. Vi har fönster mot ån så vi kan ta oss ut om vi måste. Så här, rent rationellt så är det ju skytten och skotten som man är rädd för. Men vi har ju, många av mina elever var ju rädda för polisen. Att polisen skulle storma in, att polisen skulle skjuta dem. Och jag då som vet, jag vet ju att insatsstyrkan när de kommer, deras uppgift kommer att vara att säkra lokalen. De kommer inte gulligulla med oss, de kommer att skrika. Jag visste om det. Men när de kommer så är de ju skräckinjagande för mig som vet, som har längtat efter att de ska storma in. Och våra elever, den skräcken som var i deras när de bara sögs in i ett hörn och ner på marken och de var så rädda. Vi hade barrikaderat dörren med ett höj- och sänkbart bord så att det gick inte att öppna med nyckel utifrån. Och när jag försökte då att ta bort den här jackan som jag hade hängt framför dörren. Och när jag tar bort den här jackan så höjs ju deras tonläge. För de ser ju att det är rörelse där inne. Och då kommer det jättemånga lasersikten in i rummet. Och jag vågar liksom inte gå fram och försöka få loss det där bordet. För det var svårt. Och då krossar de ju alla fönster. Och ropar in och vrålar. Och jag försöker att så här, det är bara lärare och elever. Det är bara lärare och elever. Men jag öppnade ju då. Och då kom de ju in. Och för vi gick ut därifrån tillsammans. Och det är jag så glad för.
Vi vet nu att det är 10-tal personer som har omkommit där idag. Varför vi inte kan precisera mer i nuläget. Det handlar om att skadeutfallet är så pass stort.
Det är den värsta massskjutningen i Sverige i modern tid.
Ja, jag kom ju precis fram till platsen här. Det börjar skymma och det är fortfarande väldigt mycket blåljus på platsen.
Journalisterna invaderar Örebro.
Vad kan vi säga om offren? Har du någon ålder? Är det elever? Är det lärare?
Jag har inte den uppgiften, tyvärr.
Har du misstänkt någon koppling?
Och jag är en av dem.
Varför har ni kommit hit idag?
Utanför Risbergska växer havet av blommor och ljus.
Vi är här för att visa respekt på de som har avlidit och folk som, ja, visa respekt, det är väl det.
Många är i chock i Örebro. Staden upprättar olika kriscentra. Det har gått 48 timmar efter attacken och skolans ledning samlar personalen i en kyrka. De behöver träffas och berätta för varandra vad de varit med om. Jag börjar prata med en av lärarna. Det är Emma.
Jag ska prata med henne.
Hon är lång, syns i mängden och är engagerad i alla omkring henne. Alla i hennes klassrum överlevde, men hon känner flera av offren. Och nu finns det många elever som inte går att få tag på.
Vi började liksom i i vårt arbetslag igår när vi fick träffas första gången att bara kartlägga vilka vet vi är välbehållna. Och sen har vi ju försökt att ringa och få tag på folk. Och många har ju lämnat sina mobiler, sina jackor, sina hemnycklar i skolan. Och vi kommer inte åt det på många dagar. Så att det är ju... Jag förstår att många av våra elever har det jättesvårt just nu. Mina elever har ju med sig så mycket från början. Och har hanterat så fruktansvärda saker innan de kom till Sverige. Och fortfarande, de kan ha splittrade familjer. De har så mycket runt sig som är hemskt. Och att den här fina platsen som för dem har varit en trygghet och en plats dit man går och kan fokusera på någonting annat och någonting nytt och att bygga något nytt. Och de är så glada att gå dit. De är jättemotiverade och min upplevelse är att alla mina elever älskar att komma till Risbergska. Att de har förstört den. Det måste vi läka. Det är fruktansvärt.
Trots det som hänt är Emma fast besluten att komma tillbaka till Risbergska.
Jag tycker att det känns jätteviktigt att få göra. Det kommer att landa som någonting verkligt när man kliver in där. Och jag tycker att det känns viktigt att liksom återerövra den här platsen. För det här är en plats som jag... När man öppnar dörren och går in i det här huset så känner man att det här är en plats jag tycker om. Och jag vill känna så igen. Och då måste vi gå dit.
Jag har svårt att sluta tänka på SFI-läraren Emma som vill tillbaka till Risbergska och laga det som blivit förstört. Men när jag 2 månader efter dådet träffar henne igen är Emma sjukskriven. Efter den första intensiva veckan var det som hon slutade fungera.
Min sambo fattade inte riktigt, men jag kunde plötsligt liksom inte lyfta mina egna armar. När vi kom hem så jag fick krypa upp för trappen. För jag var så... Jag tappade liksom all energi. Och sen efter det så har jag liksom pendlat emellan det där. Adrenalin, stress, skak, påslagsläget. Och den här totala tröttheten. Jag tror jag går i kassan. Här var liksom första gången efter 4 februari som jag insåg att jag inte tycker om att vara i den här typen av miljö eller bland folk. När jag blev superstressad av att vi skulle åka och köpa godis liksom. Och så inser man att man uppfattar varenda person som rör sig som ett hot. Och då är det en jobbig lördagsmiljö. Första veckan så gick ju jag utrustades med en superhjärna när jag hade de 2 första skotten. Som bara var så snabb i processen. Jag var i ett jätteadrenalinpåslag. Och första fredagen efter att det här hände, då bara så här, när jag hade lämnat in, jag hade varit på polisförhör, jag hade fått tag på elever och visste vilka som levde och inte, och vilka, ja, vi hade samlat dem. Vi träffades med våra elever redan första veckan. Så gjorde jag en lista till polisen liksom, över vad jag visste, över vilka, vart alla hade befunnit sig. Och när polisen sa så här, nu har du gjort det du kunde göra, tack så mycket, nu tar vi över. Då kraschade jag fullständigt.
Flera av Emmas kollegor har dragit igång undervisningen igen, fast på en annan skola i Örebro. Men Emma är inte där.
Jag vet att många av mina kollegor mår precis lika dåligt som jag. Men jobbar. Och det är ju så beundransvärt. Det satt jättelångt in i att sjukskriva sig. För att det här är ju inte min kris. Det är liksom allas. Och eftersom det är så många som mår så dåligt. Och vi ändå ska uppbära någon slags verksamhet. Så är det ju en enorm skuld att vara den som inte är med och växeldrar. Liksom. För att jag vet ju att det är många som mår jättedåligt. Och jag har tyckt att det har känts jättefint när jag har mött eleverna efteråt. Att det har varit helande. Men jag är ju inte normal nu. Jag kan liksom inte, vara deras normalitet. För de är vana att jag är ganska kapabel och social och trevlig och tolerant. Och min hjärna är liksom inte igång. Och jag är inte lugn och inte stabil. Och inte den de behöver just nu, tror jag. Tyvärr.
Ingrid! Stäng av tv-gumman! Pappa, så jag
Emma och Johannes bor i ett litet radhus strax utanför Örebro. Med trädgård och ett piano. Här bor de med sina två döttrar, Ingrid och Rut. I vanliga fall brukar ju Emma vara den kreativa motorn i familjen, berättar Johannes.
Om det är barnkalas sitter de alltid på jätteroliga liksom, skattjakter och sådana här utmaningar då man får klara av olika stationer för att till slut få en nyckel eller en kod som låser upp skattkistan och sådana saker. Och rita kartor till det där och sådana saker. Som, det är verkligen hennes grej liksom, att ja, men skapa bra aktiviteter och sådär för människor, för barn och för vuxna och sådär. Har alltid massor med nya idéer och uppslag och sådär. Jag vet inte vad hon får allt ifrån riktigt.
Och vad blir din roll i det där?
Jag har fått vara lejon några år och ligga och gömma mig bakom en buske och hoppa fram vid ett givet tillfälle och vråla eller ryta som ett lejon. Och laga mat och fixa. Men hon är liksom den kreatören, om man säger så, när det gäller innehållet.
Det händer mycket runt Emma, eller?
Ja, det gör det gärna. Absolut. Jag kan väl ibland glömma bort att hon är påverkad på det sättet som hon är. Och liksom, man stormar på där i vardagen med små barn och massa aktiviteter. Man ska passa tider och sådana saker. Och hon har ju lite svårt att klara av den typen av press i vissa fall. Hon är ju påverkad liksom av att ja, den här typen av stress kan liksom vara svår för henne att hantera. Hon behöver lite mer vila, återhämtning och kunna få tid att bearbeta det här.
Jag har liksom fått ett behov av stillhet som jag inte har haft förut. Och att få vara ensam. Så att bara liksom sitta still och lyssna på musik. Musik är ju liksom något som där man kan få gå in i en känsla och få vara ledsen, få känna sorg. Men sen kan man också få hjälp ur den känslan. Man kan byta låt och välja att nu samlar jag ihop mig och reser mig upp. Och då sätter jag på den här låten och nu ska jag fortsätta med min dag fast jag hellre vill krypa ihop under täcket. Mm.
Under sjukskrivningen får Emma stöd av en psykolog. Hon åker inte gärna in till Örebro. Det är för jobbigt med plötsliga ljud och folksamlingar. Det hon såg och hörde den där dagen sitter fortfarande kvar i kroppen.
Jag följde min dotter till vårdcentralen och det blev en akut situation där. Så att det gick ett larm och sen kom all personal springande. Och då går jag igång. Då tänker jag, nu är det pågående dödligt våld på övervåningen. Nu är det något som händer. Det kommer sirener utanför. Och det är ju inget farligt. Alla andra i väntrummet sitter kvar där och reagerar inte. Men jag reagerar och tänker, vad ska jag göra? Vart ska vi fly? Liksom. Fast jag sitter ju kvar. Och jag har min unge där. Och blir jätterädd.
När köpte ni det här huset?
Vi flyttade in när det byggdes. Ja, men det var vintern 2017. Nej, 26. Ja, 2016. Mm. Det var väl precis när vi flyttade till Risbergska med jobbet.
Du har ett piano här.
Mm. Det har mest stått här. Det har varit ostämt och jag har inte varit vän med det riktigt. Men det har varit en jättehjälp. Och de få stunder, för tyvärr så är de ändå ganska få fast jag har varit hemma. Som jag har varit själv och verkligen kunnat få vila. Så har jag valt att sitta där ganska mycket. Och, liksom, och också att jag har liksom några låtar som är mina. I det här. För att på något sätt sätta ord på det här. Liksom att jag, typ som att skriva poesi fast man gör det i stunden vid pianot. Det är inget jag skriver ner eller så, men som jag bara liksom har.
Mm. Emma spelar en av låtarna som hon har skrivit under sjukskrivningen.
Someone new, and I grew beside you. Here I've seen you try, fail and try again, succeed and help a friend. I've seen you belong, and I saw your back stand taller as you walked these corridors. I saw you find your confidence as you made them yours. 12 minutes it took him to shatter our world. Pierce my soul with every bang.
Emma har tappat mycket av sin vanliga energi. Men hon kan inte släppa tanken på att få komma tillbaka till sitt klassrum.
Jag har hela tiden velat in tillbaka in på Risbergska. Och jag var så frustrerad över att vi inte bara fick gå in och hämta våra grejer. Jag har ju full förståelse för att det inte går när det är så många personer. Men det var liksom, det blev min hang-up. Att jag hängde upp mig på det och kunde inte släppa tanken på att jag vill ha mina grejer. Släpp in mig bara. Jag vill bara komma in i mitt klassrum. Jag vill se hur det ser ut. Jag vill komma in där så att min hjärna kan förstå att det här är slut.
Några veckor efter dådet fick Emma tillbaka sin jacka och sin väska som blev kvar inne på skolan.
Att få den där väskan som man packade för 3 veckor sedan för en helt vanlig dag och en jacka som man inte har haft, ett par vinterskor. Just det, hade jag de här vantarna. Alltså, att få det som har blivit liksom ett klipp i tiden. Från när dagen var alldeles vanlig. Det var jättestarkt. Jag har inte morgonrutinerna riktigt i. Det var första gången på länge som jag lämnade min dotter nu och som alla hade bråttom att ta sig någonstans. Så det var liksom en lite ovan morgon.
Det har gått ännu en månad och Emma börjar jobba igen.
Vad är klockan? Är du försenad?
Oj, 8:30 nästan.
Ja,
har vi inte många minuter.
Hon jobbar deltid på den skolan i Örebro dit undervisningen flyttat tillfälligt. Risberg ska hålla på att renoveras efter attacken.
Här är mitt tillfälliga arbetsrum.
Alltså, man ställs ju inför, hela den här byggnaden är ju en påminnelse om att vi inte är det vi brukar.
Är det något speciellt du saknar?
Nej, men det är väl mer så här, det här som gör att ett skrivbord känns hemma. Det är ju väldigt kallt här. Jag har lite, ja men mina, några foton på mina barn och lite räkningar och min mugg. Men, ja men lite så här, sådana saker som är ens personliga grejer på jobbet. De har vi ju inte här. En plats som är min i vanliga fall och nu är den inte där.
Vad är det för mugg?
Det är en... Det är, the best teacher ever muggen. Jag fick den i gåva en gång av en elev, så att det är en sån här hedersutnämnelse. Och sen allt det här materialet, liksom våra vanliga. Vi har ju, det är ju en spillra av allt lärmaterial som vi har med oss hit. Provisoriskt, vi har inte några bestick. Det är liksom ingen som vill bo in sig riktigt här. För att vi är ju... Det här är liksom en parentes i livet. Som vi ska igenom.
Intresset från journalister att träffa de drabbade är stort. Men skolans ledning vill skydda både lärare och elever. När jag träffar Emma sitter vi i ett tomt klassrum utan elever.
Idag är det tisdag. Det är tisdag idag. Det är så här enkelt. Istället för ett satsschema så pratar vi om 1, 2, 3. Där 2 blir verbet. Alltså första dagen när jag kom hem så var jag verkligen helt slut som människa. Då bara, jag bara grät och tänkte det här kommer inte att gå. Men förra veckan när jag körde hem så var det så där en solig dag och jag körde på raksträckan där jag brukar köra hem från jobbet annars, och så kände jag mig liksom glad inuti, verkligen glad, och att jag kände mig så, ja men dels stolt över att jag liksom jobbar igen och att jag hade gjort något bra den dagen, men att jag också kände mig lycklig att jag hade fått tillbaka mitt jobb. Inte som förut, men att jag har ändå fått tillbaka den delen av mitt liv som har varit avstängd och pausad. Och det gjorde mig så tillfreds inuti, liksom glad.
Hur har det varit att träffa eleverna?
Jättefint. Det är ju som bara när man kliver in i klassrummet och möter den här, ja, men alla de här glada ansiktena. Och alla kramar. Det är liksom en ny... Efter 4 februari så kramas vi när vi ses och när vi säger hej då. Det hade jag inte som rutin på mina lektioner förut. Men det är liksom en helt annan... Det är en gemenskap som inte riktigt går att sätta ord på här nu. Här har vi en utgång. Men vi använder liksom bara en tydlig säkerhetsgrej. För att det inte ska vara folk som kommer in och ut överallt. Utan vi har våra entrévärdar och så har vi en ingång. För att det ska kännas väldigt liksom tryggt. Och att man har koll på vilka som kommer in och ut här.
Kan du vara den där trygga läraren då som du vill vara?
Både ja och nej. Det är ju bekant. Vi har ju gjort det här. Att ha lektioner tillsammans många gånger. Och jag tror att de känner någon slags trygghet i att jag är här och tillbaka. Och att saker blir som vanligt. Och samtidigt så är ju ingenting som vanligt. Men där är det också, när man kommer hit så förstår man ju att det är ju så för alla. Det är inte som vanligt på hela SFI här, det är inte som vanligt och vi får acceptera det, att vi inte klarar av, varken vi eller eleverna, att vara som vanligt. Och vi klarar inte av att prata om nästa veckas schema, att vi ska åka på en resa till kyrkogården och tända ljus på gravarna för de som har dött utan att tåras. Och det gör ingenting.
Ska den här kanske sitta? Den har ju suttit på väggen på förskolan. Ska den sitta på väggen i ditt rum?
Ja!
Det kan vi sätta upp när vi kommer här. Kan du hålla den försiktigt i bilen då, så att den inte går sönder? Eller blir skrynklig?
Eller kör lite lugnt.
Ska jag köra lite lugnt? Ja, jag kör lite lugnt.
Hemma snurrar livet på.
Ska vi hoppa in?
Hämtningar, lämningar, aktiviteter och nattningar. Men det är svårt för Emma att dölja hur hon mår för barnen.
Det går inte att inte prata om det här. Och våra barn visste ju redan om i någon mån vad som hade hänt. Att det hade hänt något på mitt jobb, att det var någon som hade skjutit. De hade på något sätt liksom snappat upp det här. Så vi satte oss ner första kvällen och drack te. Och de fick ställa sina frågor. Liksom. Och där har vi varit, så vi har varit ganska öppna. Vi har... Jag har såklart inte pratat liksom om några detaljer, men vi har ju berättat att det är folk som har dött på min skola och att det var en som kom in där och sköt.
Jättemjukt. Kände. Man kan också skruva och ta av den här. Då måste man sätta på den.
Jag har ju en elev som jag tyckte mycket om som gick bort den här dagen. Och då har vi liksom kunnat, det blev begripligt att kunna säga att jag är ledsen för att han är död. Och vi kunde tända ljus för honom och titta på kort på honom och säga att det är därför jag är ledsen. Och där har jag också min lilla tjej. Hon kan komma fram till mig och säga så här: jag är lite ledsen för att han är död. Och då är det ju egentligen att hon ser att jag är lite ledsen.
Är dina barn en hjälp för att komma vidare efter den här traumatiska händelsen?
Ja. I såna här små ögonblick när man inte tänker på det här. För det är... På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten. Men ofta trillar man ner i det och tänker på det här. Och de stunder som man inte tänker på det, det är ju sådana stunder som man har med barnen. För de tvingar en ju. Med sin närvaro och sin gullighet och sin underbara uppenbarelse att tänka på annat. Så på så sätt så... När jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då... Då finns ju inte det här en liten stund. Så på så sätt är de ju en hjälp.
Lisa, jag sitter på en stygg kul.
Vilket sätt.
Varför skickar sig den där?
I det lilla radhuset så kommer också frågorna om gärningsmannen.
Min äldsta dotter som går i skolan, hon har ju fått mycket mer av den här händelsen från andra håll. Och där funderar de ju mycket på så här, hur kan man skjuta sig själv? Varför kan man göra en sån här sak? Blir han begraven som alla andra? Såna frågor kommer ju mer. Min yngsta dotter som är snart 4 år eller 3,5. Hon frågar mycket om hur han ser ut. Hon ville veta hur den, nu för de säger dummingen, kallar de honom för. Hon vill veta hur dummingen ser ut. Så hon frågade så här, vad har han för öron? Vad har han för ögon? Vad har han för färg på ansiktet? För att hon visualiserade ju då kanske en skurk i en tecknad film. En ond demon eller något liksom. Så till slut, jag tror det hade gått en vecka när hon sa så här, snälla mamma, kan jag inte få se honom? Och då tog jag upp en bild på Rickard Andersson och så fick hon titta på den. Och hon sa, han ser ju vanlig ut. Ja. Han ser vanlig ut. Så kan dummingar se ut. Så ser de ut i verkligheten. Men jag har försökt att inte tänka så mycket på honom.
Jag mötte ju inte honom. Men han finns ju där i media. Men ju mer plats han får, desto mer har han lyckats på något vis i sin... Och jag har inte haft något behov av att förstå honom eller så. Jag vill inte hata honom. Han hatade. Det finns en massa liksom mekanismer i samhället eller saker som har gjort att han hamnade där han hamnade. Och det finns liksom ingenting som kan rättfärdiga det han gjorde, men jag vill inte lägga någon energi på att hata honom. Och någonstans så tycker jag jättesynd om honom. Att någon kan vara så desperat eller trasig att man väljer att göra det här.
Took him to shatter our world, pierce my soul with every bang that I heard, to put out the light in your smile, all of it will take us a while.
Trots en mycket omfattande polisutredning finns det inget heltäckande svar på varför Rickard Andersson mördade 10 människor innan han tog sitt eget liv. Han har inte efterlämnat någon förklaring till gärningen, och de digitala spåren sopade han igen. Polisen säger att de inte hittat några ideologiska motiv till massskjutningen. Och av det man kunnat få fram tyder mycket på att det var ett slags självmord. Rickard Andersson var drogpåverkad och offren var slumpvis utvalda, berättar polisen. Emma har följt utredningen och vet att det inte går att se några ideologiska motiv. Men hon vet också hur många av hennes elever som mött rasism i sin vardag och en främlingsfientlig retorik i samhället, hur de känner efter attacken.
För mig är det ju ändå över. Att jag tänker att det här var en person. För många elever så är ju det här en del i en, att de är rädda. Och det är ju hemskt att se. Så det spelar egentligen ingen roll vad motivet var, för att skräcken har väckts av det här.
Till slut har det blivit dags. Emma ska tillbaka till Risbergska och för första gången sedan massskjutningen gå in i byggnaden. Det här är en del av krisbearbetningen för personalen.
Det är jättekonstigt att få komma så här nära. Det har ju varit avspärrat. Det här är liksom våran bänk där vi sitter.
Först går vi till baksidan av skolan där Emma visar mig utsidan av sitt klassrum där hon satt den där dagen.
Mitt klassrum. Det känns... Jag var så säker på att de hade haft sönder flera fönster. Och när jag såg det på håll såg jag bara plankor framför ena. Men nu ser jag att det var flera. Det här är liksom... Min upplevelse av det här sitter på insidan av den här väggen. Men... Det är ju så många som har varit med om det här. Och jag vet ju... Många vars berättelser är liksom på utsidan av det här huset. Och när man står på den här ytan och ser hur stor den här gräsmattan är och hur lång den här väggen längs hörnet är och hur långt de har varit tvungna att springa för att komma bort ifrån ljuden
av skott. Och att de har sprungit här för sina liv, det känns... Här kommer min rektor.
Kollegorna möts utanför entrén till Risbergska. Emma är nervös. För hur kommer det bli att möta sina minnen från attacken där inne?
Hej. Hej, fint att se dig.
Ja, det är en kvar.
Jaha, hur är det?
Jo, ja, det rullar jag på.
Okej, hur ser planen ut nu då?
Ja, men nu ska ni få gå in här som arbetslag för första gången. Och vi kommer ju samlas här utanför. Fastighetsvärden kommer att beskriva lite hur det ser ut, hur långt de har kommit i renoveringsarbetet, så att ni får en bild av vad ni möts av. Ni får gå fritt i skolan. Det är en byggarbetsplats. Så att det är ju golvet i huvudkorridoren. Jag vet inte om de har hunnit lägga nytt golv. Det får vi väl se när vi kommer dit. Stor del av innertaket i våran korridor, i F-korridoren där, är borttaget.
Okej. Mm.
Och det är inte skador av dådet, utan det är ju rökutvecklingen som spred sig. Så att det är den som har spridit sig, och då har de tagit ner mycket. Och de har jobbat så att de har tagit mer än vad man har behövt för att det ska, när vi kommer tillbaka sen, att det ska vara fint och att man inte ser spår av händelsen. Och sen kommer ni få gå runt två och två. Vi vill inte att någon går själv. Och det är en byggarbetsplats, så det är instängslat, så vi kommer bara in genom porten här borta. Så vi måste också gå ut tillsammans. Och vi har ju med oss krisstödjare, finns ju på plats. Och även en särskilt stödjare som är mer kopplad till laget, som laget har träffat.
Emma går mot ingången. Jag får inte följa med in på skolan, så hon spelar in med sin mobil.
Här är mitt klassrum. Det jag var.
När de går i skolans korridorer är det som att den där dagen den 4 februari kommer tillbaka.
Vi hade ju hört alltihopa. Men sen när vi gick igenom skolan, jag såg mig ju inte om så mycket. Vi skulle ju blunda, men jag valde att inte göra det för att dels se vart jag gick, men också för att jag förstod att min egen fantasi skulle vara värre än vad jag kunde se där. Och då var det på något sätt som att det blev värre ju längre vi gick. Och att det var som att det föll på plats. Ja, just det här är stora liksom bloddropp. Blaffor. Det är klart att det har blötts här ute. Och sen blev det ju bara mera blod ju längre vi gick. Och så passerade vi ganska nära en kropp. En person som låg där.
I över en timme går Emma runt på Risbergska tillsammans med sina kollegor och sin rektor. När hon kommer ut därifrån sätter vi oss i bilen.
Jag förstår ju mer hur nära jag har varit honom. Att han har skjutit flera skott rakt genom dörren bredvid min, liksom. Där vi var
Det gör ju att det blir jättestarkt. Att jag vet att han inte var så många meter från oss. Och det visste jag ju innan, men när man står där så blir det så mycket tydligare. Det är konstigt att ett rum kan vara så bekant och så hemma. Och ändå så liksom främmande för en just nu. När man tänker på att börja tillbaka på Risbergska så kan jag ju både fasa lite inför det och liksom längta hem. Som om det här skulle ha blivit ogjort om vi kommer tillbaka hit. Och låtsas som om det aldrig har hänt. Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen. Att täcka över de hemska minnena med nya minnen. Så att man, ja, man kan börja försonas med det här och glömma det här. Och inte vara så. Annars hade det här blivit ett monument över den här dagen. Det var sorgligt att han skulle få ett sånt monument. En hel skola som står tom. Ju mer vi går vidare, desto mer vinner vi liksom över den här händelsen. Vi som kan. To live for them. De som aldrig kom hem.
Tolv minuter. Tog det att rasa vår värld. Tog det att förinta allt den är. Tog det att släcka ditt leende. I takt med smällarna som krossar min själ. Vi ska tro på den igen. Den där vackra illusionen. Att sånt här inte händer här.
Jag kanske nästan måste det.
Du har hört Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska.
Hej, jag har inte bokat biljetter. Det får du göra.
En dokumentär av Åsa Furuhagen.
Ja, och mamma och pappa också. Och Siv. Okej, jag kommer hem nu om en stund. Det kan jag göra. Har du läget lite under kontroll eller?
Producenter var Sofia Kottor och Anna Frey.
Okej, puss. Hej.
Slutmix, André Ljungberg.
Så här är det, att vardagen hoppar in. Om man släpper biljetter till en danskonsert som min dotter ska vara med på. Och sådana saker så här, hoppar in i det här. Det alldeles vanliga livet pågår hela tiden.
Programmet gjordes i maj 2025.
Innan vi går vidare med våra program denna söndag i P1, pingstdagen, musik och en hyllning till livet och kärleken.
Utanför fönstret slår våren ut. Marken blir grön i. Som var dött växt till liv. Det kan också vi. Så länge vi andas. Ute till havs styr en fiskebåt. Längs en fri horisont. Så tryggt in mot hamn som jag i din famn. Så länge vi älskar. kärlekens skog. Solen går upp så oskuldsfull och lyser på oss för kärlekens skull. En katedral och pekar upp mot skyn, men det är för himlen i dig och jorden i mig. Vi älskar varandra.
Ted Gärdestad, För kärlekens skull, med text av Kenneth Gärdestad. Och nu en utrikeskrönika från i torsdags, signerad Andreas Liljeheden.
Bryssel, torsdagen. Efter mer än 3 år av fullskaligt krig har nu samtal börjat mellan Ryssland och Ukraina i Turkiet. De träffades i Istanbul för första gången för några veckor sedan, hade ett nytt möte den här veckan och de ska träffas igen, är tanken. Att parterna möts i Turkiet är ingen slump. Turkiet är visserligen medlem i NATO, men har ändå haft en mycket mjukare inställning till Ryssland jämfört med de flesta andra medlemmarna i alliansen. Och det blev också väldigt tydligt när jag själv var i Turkiet för att bevaka ett möte med NATOs utrikesministrar för några veckor sedan.
Good morning you all and welcome to Antalya.
Mötet ägde rum i Belek, i närheten av Antalya. Belek är i stort sett uppbyggt för turister, med golfbanor och vattenparker och stora all-inclusive-hotell som ligger ut med stranden. Jag bodde på ett av de hotellen, ett av de billigaste. Det fanns inget annat val av boende på rimligt avstånd. Jag anlände sent, runt midnatt, och efter att ha checkat in gick jag direkt mot hissen för att åka upp på rummet. Det var där vid hissen jag såg det första tecknet på Turkiets välvilliga inställning till Ryssland. Runt hörnet fanns en frisör med en stor ljuslila skylt, på ryska. Morgonen därpå tog jag samma hiss ner för att äta frukost i hotellets stora matsal. Det var då det verkligen slog mig. I princip alla andra gäster, hundratals, verkade prata ryska. Det var bara jag, kollegan från TT, som faktiskt också kan prata ryska, och en annan nederländsk journalist som också skulle täcka NATO-mötet som var där. I övrigt verkade alla andra på hotellet vara ryska turister. Inga tyskar, inga engelsmän eller italienare, bara ryssar. Lite senare gick jag 1,5 kilometer till ett lyxigare hotellkomplex där jag skulle hämta upp min akkreditering för NATO-mötet. På vägen dit, ut med Beleks huvudgata, passerade jag stora reklampelare med rysk text. Text som annonserade ut så kallade gyllene pass, det vill säga uppehållstillstånd om man som utlänning investerar en viss summa pengar i den lokala ekonomin. Att se detta och se alla dessa ryska turister sola, bada, sippa på drinkar vid poolen och spela golf. Det blev en slående kontrast till NATO-mötet som jag åkt dit för att följa.
We reaffirmed our long-term support for Ukraine.
Där generalsekreteraren Mark Rutte pratade om fortsatt och långsiktigt stöd till Ukraina. Och det Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard pratade om att sätta mer press på Ryssland genom hårdare sanktioner.
Vi kan sänka oljepristaket. Vi kan sanktionsbelägga betydligt fler.
Jag lämnade mötet i Belek, satte mig i en taxi tillsammans med en kollega för att åka till flygplatsen. Vi passerade då andra hotell vi inte hade sett tidigare. Ett av dem stack ut särskilt. Det var omgärdat av en mur i rött tegel, precis som Kreml i Moskva. Hotellet hette Kremlin Palace. Det här är Andreas Liljeheden i Bryssel.
Efter detta nyheter i P1. Klockan är 4.
Här är Ekot. Den sedan tidigare aviserade utväxlingen av krigsfångar mellan Ryssland och Ukraina kommer att inledas nästa vecka, meddelar Ukraina. Beskedet kommer sedan länderna anklagat varandra för att inte leva upp till den överenskommelse som nåddes vid mötet i Istanbul. Gårdagens demonstration i Stockholm mot kriget i Gaza lockade betydligt fler deltagare än vad såväl arrangörerna som polisen hade räknat med. Enligt arrangören kom det över 30 000 demonstranter och förhoppningen var att det skulle komma 10 000. Polisen hade också räknat med färre demonstranter och fick kalla in extra patruller från andra delar av Stockholm. Västra Götalandsregionen varnar för bluff-sms som ser ut att komma från närhälsan eller regionhälsan. Det rapporterar P4 Göteborg och regionen har gjort en polisanmälan efter att ha uppmärksammats om sms:en under helgen. Bestånden av blåmusslor ökar i svenska vatten, vilket även märks i fler länder i Europa. Och det här förbryllar forskarna. Mats Lindegart är professor i marinekologi vid Göteborgs universitet.
Det är ju verkligen remarkabelt hur det har varit i år då.
I flera decennier har rapporter från främst allmänheten talat för en successiv minskning av blåmusslor. Men i fjol vände det och i år ser man en explosionsartad ökning. Inte bara på Bohuskusten och i Oslofjorden. I Holland rapporterar forskare också rekordstora bestånd.
Att det har blivit en sån extrem händelse i år, det har säkert med olika sorters slumpfaktorer. Jag tror inte att det är något så att säga, systematiskt som har gjort det. Helt plötsligt så är det mycket, mycket bättre i år.
En teori är att rovfiskarna har blivit fler. För de äter både krabbor och räkor som annars äter mussellarver. En annan är att nya mussellarver har färdats långa vägar med strömmar. Musslorna renar havet när de fångar upp näringsämnen som kväve och fosfor. Och mänsklig påverkan som övergödning och överfiske tros ligga bakom tidigare minskning. Enligt Mats Lindegart pågår nu flera forskningsprojekt.
Så vill vi också kunna liksom mäta hur mycket har det minskat, hur många platser har det ökat, hur snabbt går det och sådär.
Reporter Sanna Ekstedt Larsson, P4 Väst. Skådespelaren och sångaren Susie Eriksson får årets karamellodiktstipendium som instiftades av Povel Ramel 1982. Hon har bland annat deltagit i tv-programmet Bäst i test, spelat i tv-serien Care of Segemyr och spelar i musikalen Mamma Mia. Och juryn lyfter fram hennes mångsidighet som sjuder och puttrar i radio, tv, film, revy och krogshower. Och det får avsluta Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio. Italien, från citroner till kaffe, mango och andra tropiska frukter. Dags för Klotet i P1, programledare Marie-Louise Cristola.
Allora, questa si chiama Sicily Experience e sono...
I Italien finns väl allt en människa behöver för att må riktigt bra. Solen, havet, de vackra landskapen och maten.
Bara qualcosa di nostro. Soltanto per il vino, che preferenze avete? Bollicine, bianco, rosso, arrivederci, grazie.
Medelhavskosten, fylld av grönsaker och baljväxter, frukter, fisk, nötter, frön. En kost världskänd för sina hälsobringande egenskaper.
Mm.
che mio figlio può venire qui, che il grande è un fruttariano.
The oldest one comes here, he picks his own fruit, he eats it, he eats a hell of a lot of fruit basically.
Men Italien är också ett av de länder där lantbrukarna utmanas som mest just nu.
The climate of Sicily is changing, so we are approaching to a climate very similar to the tropical climate without the amount of rainfall typical of tropics.
Klotet idag om hur italienarna ställer om sitt berömda jordbruk och om konflikterna kring det dyrbara vattnet på Sicilien där maffian än en gång försöker utnyttja en svår situation. Med mig Marie-Louise Kristola och Daniel Varje.
Ja, men hej Malou.
Hej Daniel.
Du har ju nyss kommit hem, känns det som, från ett av mina drömresemål, Sicilien,
ja,
Italien.
Och Palermo. Ja, jag har ju varit i Italien många gånger de senaste åren. Eftersom det händer så mycket just där när det kommer till klimatförändringar och extremväder.
Och Italien är ju ett av EUs viktigaste jordbruksproducenter också.
Mm.
Samtidigt då som lantbrukarna där är de som drabbas hårdast ekonomiskt av klimatförändringarna. Med extremväder, hetta, torka, översvämningar.
Ja, och det är väldigt typiskt för Italien just nu de senaste åren. Det är det många säger, både forskare och lantbrukare när man pratar med dem, att det är de här extremerna som är det värsta.
Mm.
Det går liksom inte riktigt att förutsäga hur vädret ska bli under ett år eller de kommande månaderna. Det är det som gör det så svårt.
Mm. Och hur är läget i år då?
Ja, i år så har det ju regnat då mycket i de norra delarna av Italien. Det har varit då skyfall, det har varit dödliga jordskred och översvämningar. Men i södra Italien så har torkan fortsatt. Och delar av Sicilien har fortfarande ett stort underskott av vatten. Så på den västra sidan där Palermo ligger och där jag var, där kan färskvattnet som finns nu, det får bara användas till dricksvatten till städerna.
Mm.
Vilket betyder att alla lantbrukare, ja, de måste klara sig med det regnet kan ge eller om de har tur att ha egna fungerande brunnar.
Och grundvatten då.
Mm. Och det här är ju också en väldigt viktig jordbruksregion.
Mm. Och från Sicilien så kommer det mycket citrusfrukter, citroner, apelsiner, blodapelsiner. Jag brukar beställa hem en sån här låda med jättefina ekologiska frukter direkt från lantbrukaren.
Mm.
Det är så gott.
Ja, Sicilien är ju känt för sina citroner.
Mm.
Och överallt om man går omkring där i städerna så är det ju liksom, du vet, alla turistgrejer man kan köpa, det är citroner.
Mm.
Men nu håller faktiskt citronerna på att bytas ut mot andra frukter som man hoppas ska kunna klara det här klimatet bättre. Tropiska frukter. Utanför Palermo då så träffade jag Giuseppe och Katja. De har rivit upp en massa citronträd för att istället odla mango.
In questo campo abbiamo tre varietà di mango: il Kent che viene raccolto ad ottobre, il Kensington a settembre e il Glen ad agosto. Quindi così abbiamo un paniere di raccolta di quasi tre mesi.
So there are three different types of fruit here. So some of them are collected in October, some in September and some in August, and we have the names of those.
Mm-hmm.
And so that allows them to harvest, you know, for a longer period.
Okay. Quella là mezzo chilo. Okay. Quella là sopra 800 grammi.
Wow.
Più grossa ancora.
300 or 400 here. The one at the top 800.
Mm-hmm. Katja och Giuseppe, de odlar alltså mango, tre olika sorter, och de är ju stora. Det var allt från frukterna väger mellan 300 gram till över ett halvt kilo.
Mm. Mango har man ju odlat i Spanien en längre tid, men nu har man alltså börjat på Sicilien också.
Precis, och allt började här med att Giuseppes pappa fick en mangofrukt av sin kompis för över 20 år sedan, och han planterade den här.
Poi mio marito si è appassionato al tropicale, siamo stati in Spagna, siamo stati in Brasile
a studiare
le varietà sul posto.
Okay.
So they were in Spain and Brazil.
E abbiamo ampliato, ha tolto tutti gli alberi di limoni che aveva
padre.
Giuseppe Imbrunne, som växte upp med pappans mangoträd, blev med tiden passionerat intresserad av just mango. Och som vuxen började han och hans fru Katja Channa resa runt till Spanien och Brasilien för att studera och lära sig allt om hur man odlar träden. Giuseppes pappa hade odlat mycket citroner och apelsiner, men det här blev med tiden allt mindre lönsamt, samtidigt som konkurrensen från länder som Marocko, Sydafrika och Israel ökade.
Perché qui valgono molto poco gli agrumi siciliani. Il tropicale è una novità, quindi è molto richiesto ed è anche molto buono.
Anche per l'ingresso di frutti, come ti dicevo io, dal Marocco, dal Sudafrica, dall'Israele, per questa situazione qui.
Tropiska frukter, ja, det var däremot någonting nytt som man skulle kunna tjäna mer pengar på, tänkte de. Så en dag för 4 år sedan bestämde de sig för att riva upp de flesta av pappans citronträd och istället plantera mango. Och det